Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Project Soulcatcher Secrets of Cyber and Cybernetic Warfare Revealed Volume 2, en engelskspråkig bokfilm från 2010 av Robert Duncan. Den ligger i gränslandet mellan populärteknik, politisk varningstext och spekulativ litteratur om övervakning, neur och psykologi och cybernetisk krigföring. Duncan framställer boken som en genomgång av hur kunskap om kommunikation, beteende och teknik skulle kunna användas för att påverka människor, inte bara digitala system. Centralt står hans begrepp biokommunikationskrig, där han jämför angrepp mot datorer med försök att kartlägga eller påverka mänskligt tänkande. Boken gör långtgående påståenden om underrättelseverksamhet, förhör, hjärntvätt och teknik för kontroll på distans. Dessa påståenden är kontroversiella och de är inte enkelt verifierbara genom tillgängliga oberoende källor. Därför läses verket mest fruktbart som en kritisk och polemisk undersökning av teknikens möjliga makt över individen, snarare än som en fastställd redogörelse för dokumenterade förhållanden. Den riktar sig till läsare som vill granska de etiska gränserna mellan cyberteknik, säkerhetspolitik och mänsklig autonomi. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, biokommunikationskrig gör människan till ett möjligt informationssystem. Bokens bärande idé är det som Duncan kallar biokommunikationskrig. Han utgår från en cybernetisk jämförelse. Människan kan ses som ett system som tar emot signaler, bearbetar information, reagerar och ger återkoppling. I en datorvärld kan den som förstår systemets gränssnitt, svagheter och återkopplingsslingor försöka störa eller styra dess funktion. Duncan för över denna modell till perception, känslor, minne och beteende. Det är ett effektivt retoriskt grepp eftersom det kopplar samman vardagliga föreställningar om dataintrång med en djupare oro för mental integritet. Samtidigt är analogin också bokens viktigaste begränsning. Datorer är byggda enligt definierade regler och kan ofta analyseras utifrån känd kod och hårdvara. Människors medvetande, sociala relationer och psykiska liv är betydligt mer komplexa, situationsberoende och svåra att reducera till tekniska komponenter. Att information påverkar människor är okontroversiellt, reklam, propaganda, förhör och digitala rekommendationssystem som visar det. Men detta innebär inte i sig att tankar kan läsas av eller kontrolleras på det sätt boken antyder. Ändå gör perspektivet boken relevant som idéanalys. Den skärper frågan om när påverkan blir manipulation och när insamling av data om människor övergår från administration till ett maktmedel. I svensk och europeisk kontext kan läsaren koppla frågan till dataskydd, offentlig insyn och principen att statlig makt måste vara rättsligt avgränsad för det andra. Påståendena om CIA och neuropsykologiska vapen kräver källkritisk läsning. Duncan beskriver boken som en granskning av hur CIA och andra delar av den amerikanska säkerhetsapparaten påstås ha utvecklat förhörsmetoder och cybernetisk kontroll med neuropsykologin som grund. Han placerar sina resonemang i ett längre historiskt sammanhang där hjärntvätt, psykologisk krigföring och hemliga forskningsprogram redan har skapat verkliga och berättigade frågor om statliga övergrepp. Historiskt dokumenterade program som CIA:s MK Ultra visar att amerikanska myndigheter faktiskt har bedrivit oetisk forskning kring droger, förhör och beteendepåverkan. Detta historiska faktum bevisar däremot inte Duncans bredare slutsatser om avancerad, nutida och dold teknisk kontroll av enskilda människor. Här behöver läsaren hålla isär tre nivåer: dokumenterade historiska övergrepp, tekniskt möjliga former av påverkan och påståenden som saknar oberoende belägg. Sökbara beskrivningar av boken uppger att den bygger på många intervjuer, men intervjuer är inte automatiskt verifiering. Deras värde beror på källornas identitet, dokumentation, metod och möjligheten för andra att granska materialet. Bokens styrka är att den väcker frågor om ansvar när säkerhetsarbete bedrivs i hemlighet. Dess svaghet är att den ofta tycks be om läsarens förtroende i frågor där extraordinära påståenden skulle kräva ovanligt stark evidens. En välgrundad läsning bör därför jämföra dess teser med avhemligade dokument, etablerad neurovetenskap och oberoende journalistik, snarare än att behandla misstanke som bevis. För det tredje, förhör, psykologisk påverkan och teknik kopplas till frågor om mänskliga rättigheter. En viktig dimension i Project Soulcatcher är kopplingen mellan teknik och tvång. Duncan menar att metoder för mental påverkan, om de används mot ovetande personer, skulle kunna bryta mot grundläggande mänskliga rättigheter och internationella regler om behandling av människor. Bokens argument har en tydlig moralisk kärna, även när dess tekniska premisser är omstridda. Den frågar vad som händer om en institution kan påverka en persons upplevelse, beteende eller känsla av trygghet utan samtycke och utan insyn. Frågan är relevant även utan att godta bokens mest långtgående teknikpåståenden. Psykologisk press i förhör, desinformation, sömnbrist, hot och isolering är välkända exempel på påverkan som kan orsaka skada och kräver juridisk kontroll. I dagens digitala miljö finns dessutom mindre dramatiska men reella former av beteendestyrning, exempelvis genom riktad politisk kommunikation. Profilering och system som optimeras för att fånga uppmärksamhet. De är inte samma sak som hemlig tankekontroll, men de visar varför gränserna för manipulation behöver diskuteras. För svenska läsare ligger en konstruktiv ingång i rättsstatliga frågor, proportionalitet, lagstöd, oberoende tillsyn och möjligheten att få beslut prövade. Sverige har erfarenheter av säkerhetspolitiska avvägningar, men också en stark offentlighetsprincip och ett omfattande integritetsskydd inom europeisk rätt. Boken blir som mest användbar när den leder till konkreta frågor om ansvar, beviskrav och skydd för den enskilde, inte när den uppmuntrar till obestyrkta slutsatser. För det fjärde, datorhacking används som modell för att förklara sårbarhet och manipulation. Duncan använder hacking som en pedagogisk modell. En angripare behöver inte alltid förstöra ett system. Det kan räcka att förstå hur systemet reagerar, hitta en sårbar punkt och sedan påverka flödet av information. Översatt till människor handlar det, enligt bokens logik, om att kartlägga reaktioner och använda signaler eller kommunikation för att framkalla önskade effekter. Denna modell gör den tekniska metaforen lätt att följa, särskilt för läsare som redan känner till virus, övervakning och digitala intrång. Men jämförelsen behöver avgränsas noggrant. Det finns välbelagda sätt att manipulera människors beslut genom social ingenjörskonst. Bedragare kan exempelvis använda auktoritet, stress och falsk brådska för att få någon att lämna ut uppgifter. Plattformar kan också förstärka vissa beteenden genom notiser, belöningar och algoritmisk sortering. Sådana mekanismer är konkreta, observerbara och möjliga att motverka genom utbildning, säkerhetsrutiner och transparens. Boken går längre än dessa etablerade exempel och där blir dess resonemang mer spekulativa. Den erbjuder inte, utifrån tillgängliga beskrivningar, den öppna tekniska dokumentation som skulle krävas för att styrka långtgående slutsatser om direkt mental invasion. Läsarens praktiska behållning ligger därför främst i att förstå hur informationspåverkan fungerar i bred mening. Det handlar om att kontrollera källor, känna igen påtryckning, skydda personuppgifter och skilja en rimlig riskbedömning från en tolkning som saknar prövbara belägg. Slutligen. Bokens dystopiska framtidsbild ställer autonomi mot transhumanistisk makt. Project Soulcatcher använder en mörk framtidsvision för att beskriva ett samhälle där människor riskerar att bli allt mer kartlagda, kategoriserade och styrda genom teknik. Formuleringen om andliga maskiner och själlösa människor signalerar att boken inte bara handlar om militär teknik. Den uttrycker också en kulturell oro. Att teknisk utveckling kan försvaga människans självbestämmande och göra personliga erfarenheter till data som kan exploateras av starkare aktörer. Detta skiljer boken från en ren handbok i cybersäkerhet. Den är mer existentiell och politisk än tekniskt systematisk. Duncan behandlar cybernetik som ett språk för makt där kontroll över signaler, mätningar och tolkningar kan bli kontroll över människors handlingsutrymme. Temat överlappar delvis med diskussioner om transhumanism, automatiserade beslut och digital övervakning. Men boken intar en tydligt varnande hållning snarare än en balanserad teknikoptimism. Det finns en viktig distinktion att bevara. Teknik som stödjer vård, kommunikation eller tillgänglighet behöver inte hota autonomin. Riskerna uppstår när system samlar in känsliga uppgifter utan tydligt samtycke, när beslut inte kan förklaras eller när individer saknar möjlighet att invända. För en svensk publik kan bokens framtidsbild därför fungera som en utgångspunkt för att diskutera digital etik, myndigheters ansvar och demokratiskt inflytande över ny teknik. Dess alarmistiska ton bör granskas, men dess fråga om vem som styr den tekniska infrastrukturen förblir betydelsefull, sammanfattningsvis. Project Soulcatcher passar främst läsare som är intresserade av skärningspunkten mellan cybersäkerhet, psykologisk påverkan, underrättelsehistoria och personlig integritet. Den kan också vara relevant för den som vill förstå hur dystopiska föreställningar om övervakning och teknisk kontroll byggs upp retoriskt. Läsaren får dock störst intellektuell nytta av boken om den läses kritiskt, sida vid sida med dokumenterad forskning om neurovetenskap, digital påverkan, mänskliga rättigheter och historiska underrättelseprogram. Det som särskiljer boken från mer traditionella verk om cyberkrigföring är dess konsekventa försök att flytta fokus från nätverk och datorer till människan som möjlig måltavla. Istället för att främst behandla intrång i system, sabotage eller informationsstöld. Kretsar den kring den långt mer laddade frågan om huruvida kommunikation och teknik kan användas för att invadera eller styra mentala processer. Det ger boken en ovanlig blandning av teknikmetaforer, politisk misstänksamhet och etisk varning. Samtidigt är det avgörande att inte förväxla bokens övertygelse med verifierad kunskap. Flera av de centrala påståenden är svåra att kontrollera oberoende och tillgängliga beskrivningar ger inte underlag för att behandla dem som etablerade fakta. För den som söker en akademiskt robust introduktion till cyberkrig eller neuropsykologi är detta därför inte ett förstahandsval. Men som ett kontroversiellt exempel på teknikoro och som en impuls till diskussion om bevis, insyn och mänsklig autonomi har boken ett tydligt särdrag. Om du vill stödja Robert Duncan, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!